Fri Tanke förlag presenterar Mindfulness utan flum. Att leva med sina känslor. Skriven av Åsa Nilssonne. Uppläst av författaren själv.
Mindfulness utan flum. Att leva med sina känslor. Välkomna. Vi börjar med förordet. 2004 gav jag ut en bok om mindfulness. Vem är det som bestämmer i ditt liv på natur och kultur? Som blev en försäljningssuccé och som fortfarande används av kollegor inom psykiatrin på olika kliniker och mottagningar. Det händer att människor kommer fram till mig på gatan och berättar att den har hjälpt dem genom svåra skeden i livet, vilket gör mig så oerhört glad. Sedan kom min bok Mindfulness i hjärnan, natur och kultur 2009, reviderad 2016. I den vill jag berätta om den galet spännande nya forskningen som binder ihop det vi upplever när vi använder oss av mindfulness med det som samtidigt sker i våra hjärnor. Det finns många, många fler böcker om mindfulness. Det råder inte heller någon brist på böcker om smärta. Och vill man läsa en bok om relationer, ja, då finns det hyllkilometer att välja på. Så varför då skriva en till? Av några olika skäl. Det första är att dagens mindfulness-våg mest fokuserar på hur vi kan använda mindfulness för att minska stress, vilket kan vara utmärkt. Men för mig finns det så många fler situationer där vi kan ha nytta av mindfulness. De vill jag berätta om. Det andra handlar om att vi behöver vara uppmärksamma så att mindfulnessövningarna inte leder oss till att försöka anpassa oss till situationer som vi istället borde försöka förändra. Så det blir som en liten varningstext. Sedan saknar jag filosofin och etiken i mycket av den mindfulness-tillämpning vi ser idag. Så det skriver jag också om i den här boken. Vi kan lära oss att styra vår uppmärksamhet, men vi måste ju veta vart vi ska styra den och varför. Vidare är det så fantastiskt intressant att skriva om detta ämne just nu. Den här boken hade inte kunnat skrivas för 50 eller ens 5 år sedan. Under mindfulness-traditionens drygt 2000-åriga historia har det aldrig tidigare varit möjligt att undersöka hur mindfulness-utövande påverkar våra hjärnor. Idag är den hjärnbaserade mindfulness-forskningen ett snabbt expanderande fält och vår kunskap ökar för varje månad som går. Lika snabbt, om inte snabbare, ökar vår förståelse för hur det går till när vi får ont, vilket är intressant ur mindfulness-perspektivet som ju av tradition har fokus på hur vi förhåller oss till de smärtsamma händelser som ingår i våra liv. Vi vet idag allt mer om hur vår smärtupplevelse formas och smärtans lång- och kortsiktiga effekter. Och till slut, mindfulness-traditionen växte fram i ett samhälle och en tid som är mycket olik den värld vi lever i idag. Munkarna visste inget om vår evolutionära historia. Inget om hur vår hjärna skapar och formar tankar och känslor. Inget om dagens utmaningar som delvis skiljer sig från de utmaningar som de hade att brottas med. Därför behöver vi se vad mindfulness-traditionen kan tillföra i våra nutida liv. Jag skriver således en mindfulness-bok till därför att jag har något att säga just nu. För mig är mindfulness ett sätt att lära sig mer om sig själv för att kunna leva ett mer tillfredsställande liv. Jag ser det lite som en psykologisk variant av den utveckling som skett när det gäller vår förståelse för vikten av att få i sig vitaminer. Nästan ingen i Sverige drabbas ju längre av rakit. Vikten av hygien. Det var inte så länge sedan människor trodde att infektionssjukdomar berodde på förbannelser, onda ögat eller dålig luft. Och hälsoeffekten av motion. Jag har arbetat i decennier med att hjälpa människor som upplevt stort lidande i sina liv att upptäcka nya vägar, nya perspektiv, nya sätt att förhålla sig till det som gör ont. Jag har gjort det utifrån en mindfulness-baserad psykoterapi, dialektisk beteendeterapi, DBT, där jag kombinerar tekniker, strategier, perspektiv, förhållningssätt och etik från mindfulness-traditionen med gängse psykoterapeutiska tekniker. Resultatet har varit uppmuntrande. Många har kunnat skapa sig liv med mer ordning, glädje och riktning, med bättre relationer och med mindre smärta. Jag har också utvecklats själv, vilket är svårt att undvika när man lär sig mer om mindfulness. Jag har haft stor hjälp av det jag har lärt mig i min egen strävan att navigera efter bästa förmåga i livets hinderbana och nöjesfält. Jag vill nu slå ett slag för den nytta vi kan ha i våra liv av kombinationen av mycket gamla kunskaper ur mindfulness-traditionen och nyare insikter.